Nåd och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be så som vi har blivit lärda. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Johannes evangeliums fjärde kapitel och vers 23, så kan vi läsa: Men den tid skall komma, ja, den är redan inne, då sanna tillbedjare skola tillbedja Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Amen. Den här ena versen, den är ju hämtad från ett mycket större sammanhang som ju är säkert synnerligen bekant för oss, det vi brukar kalla det för berättelsen om kvinnan vid Sykars brunn. Och som vi också vet så rörde sig då samtalet just då också om tillbedjan. Den här kvinnan, så hon hade nu blivit medveten om att Jesus kände till hennes syndiga levande och hennes liv överhuvudtaget. Och hon vill avleda den här diskussionen från det här, och därför så frågar hon här av Jesus just före: Herre, jag ser att du är en profet. Våra fäder hava tillbett på detta berg. Och då avsåg hon då ett berg där i närheten som hette Gerizim. Och hon fortsätter och säger: I sägen att i Jerusalem den plats finnes där man bör bedja. Alltså hon framställer här med andra ord en teologisk fråga eller en tvistefråga till Jesus. Då hon ju då inser att han är en profet. Och liksom på samma gång avleder hon också då samtalet från den pinsamma vändning som den hade tagit då Jesus hade avslöjat och uppenbarat hennes synd. Helt enkelt, hon ville nu att Jesus ska avgöra just den här tvistefrågan. Alltså frågan om var man nu egentligen ska be. Samariterna, Det var ju på samariternas område det befann sig. Så det ansåg då att just det här berget, Gerizim, det var nu den rätta platsen. Men judarna då igen, de hävdade att man skulle fara till Jerusalem för att be. Nämligen, om man ville vara en rätt bedjare. Samariterna, det har den också visserligen Moseböckerna att ty sig till. Men man har den också hedniska kulter, hedniska bruk i sin gudstjänst. Och egentligen man kände inte Herren Gud. Man visste inte egentligen vem man tillbad. Därför säger Jesus här: i tillbedjen vad i icke känner. Och däremot heter det här om judarna: vi tillbedja vad vi känner, ty frälsningen kommer från judarna. Varenda människa som nu har studerat Guds lag och de heliga profeterna, så visste ju att frälsningen, det vill säga Messias, han skulle komma från judarna. Och med det visste de också då att de dyrkade den enda sanne guden och den han skulle sända, just Messias. Men ändå, Jesus här, så han godkänner inte det här, alltså dessa judars bön, deras formväsende, utan han säger här, och det är just denna 23 vers som vi först läste: den tid skall komma, ja, den är redan inne, då sanna tillbedjare skola tillbedja fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill fadern ha. Och så förklarande tillägger han det här: Gud är ande, och det som tillbedja honom måste därför tillbedja i ande och i sanning. Alltså Jesus, han avgör den här tvistefrågan inte alls efter det alternativ som nu den här kvinnan hade ställt fram. Nej, utan han omtalar för henne att nu så har någonting alldeles nytt kommit. Och här i detta nya så gäller det inte formväsende. Det gäller inte kulter och ritualer. Nej, utan en sann tillbedjare så ska tillbedja, som vi läste här, i ande och sanning. Och en sann tillbedjare så ska också känna till varifrån frälsningen kommer. Och naturligtvis också veta vem han tillber. Nu kan vi fråga, vad avses då med tillbedjan? Med bön och åkallan? Ja, i ordets vidsträckta mening så kallas i Bibeln varje yttre vördnadsbetygelse inför Gud som tillbedjan. Man böjer sig djupt till marken eller man kastar sig ner till jorden inför tillbedjan, inför Gud. Så berättar till exempel Moseböckerna. Och sedan då i trängre mening så förstår man med tillbedjan uteslutande den tillbedjan som ägnas Gud, den treenige guden. Och det hette också i Gamla testamentet att Israel tillbad Gud alena och inte någon annan. Och det heter också att Guds mål med hela människosläktet är att alla ska tillbedja honom. Det kan vi läsa om i till exempel Jesaja-bokens 45 kapitel. Men tillbedjan ska nu också ägnas Kristus, Guds son. Och jag har hämtat här ett ord från Filipperbrevets andra kapitel där vi kan läsa så här. Det talas alltså om Jesus. Gud har upphöjt honom över allting och givit honom det namn som är över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skola böja sig, deras som är i himmelen och deras som är på jorden och deras som är under jorden, för att alla tungor skola bekänna Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herre. Det här är alltså rätt tillbedjan, rätt bön, rätt åkallan. Uppenbarelseboken så beskriver också tillbedjan av Fadern och Sonen i Guds himmel. I kapitel 4 så skildras tillbedjan av Fadern i egenskap av skapare. Och sedan då i kapitel 5 så där beskrivs tillbedjan av Sonen i egenskap av försonaren. Då ska vi läsa från 5 kapitlet. Och när det, alltså lammet, tog bokrullen, föll de fyra väsendena och de 24 äldste ned inför lammet, och de hade var och en sin harpa och hade gyllene skålar fulla med rökelse. Det är de heligas böner. Och det sjöng en ny sång som lydde så: Du är värdig att taga bokrullen och att bryta dess insegel, ty du har blivit slaktad och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och tungomål och folk och folkslag, och gjort dem åt vår Gud till ett konungadöme och till präster, och det skola regera på jorden. Och den stora saligtecknade skaran som också uppenbarelseboken talar om så tillber lammet som sitter på tronen. Alltså tillbedjan innebär med andra ord att människan tillber skaparen och inte det skapade. Att människan tillber den treenige guden och inte människorna. Då kan vi fråga, varför är då rätt tillbedjan så oerhört viktig? Nämligen, vi vet ju ändå att det kommer inte an på mänskliga prestationer, fromhet, utan det kommer an på nåden och förlåtelsen som vi äger i Herren Jesus Kristus. Så därför heter det här i vår text att de sanna bedjarna ska bedja i ande och sanning. Och som förklaring så heter det här i följande vers: Gud är ande, och det som tillbedjer honom måste tillbedja i ande och sanning. Här alltså direkt förklaringen. Det är nu ingalunda fråga om mänsklig prestation eller fromhet, utan det är helt enkelt så att en människa kan be och tillbe först i Herren Jesus Kristus. I den helige ande kan hon säga Abba, Fader. Inte i sig själv. Inte förrän hennes ögon har öppnats för Herren Gud själv. Och det är just därför Jesus här i undervisande syfte talar till den här kvinnan här vid Sykars brunn om Fadern. Alltså fortfarande denna 23 vers. Men den tid skall komma, ja, den är redan inne, då sanna tillbedjare skola tillbedja Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. När en människa förstår att den allsmäktige guden är hennes fader, ja, då har hon också fått sina ögon öppnade för nåden i medlaren Herren Jesus Kristus. Då är hon också en sann bedjare som tillber den enda sanna guden och den han sänt, Herren Jesus Kristus. Och fortfarande idag som är, så sker en tillbedjan i ande och sanning. Men lika visst så sker det också en tillbedjan icke i ande och sanning. Det vill säga helt enkelt en tillbedjan i lögn. Och då är det oftast människor eller mänskligt snille som tillbeds. En där prisar människorna, deras vishet, deras väldiga prestationer. De man till exempel har kunnat tränga in i atomkärn, göra språnget ut i världsrymden. Åter andra igen, så ser här helt enkelt ett Guds verk. Gud har låtit människorna uppleva och se där. Och man ger också honom den högsta makten och den högsta auktoriteten. Men att då just på den här punkten mista sig, så det är nu alldeles ödesdigert. Nämligen om människan går bort från denna värld tillbedjande det jordiska, det mänskliga, då går hon ohjälpligt förlorad. Hon kommer då till sin förskräckelse att få erfara att hon helt enkelt har bedragit sig själv. Hon har varit ett offer för lögnen. Och dessutom, hennes tillbedjan har varit falsk. Just därför vill nu Jesus här rikta den här kvinnans blick och uppmärksamhet, och naturligtvis då också här genom Guds ord, vår blick, vår uppmärksamhet på benådningen och förlåtelsen. Och därför talar han här om att sanna tillbedjare tillber Fadern. Det innebär att genom Jesus Kristus så är Gud försonad och vi har rätt att kalla honom för vår Fader. Jesus själv säger så här till oss i Guds ord. Romarbrevet så förklarar hemligheten med bön, tillbedjan, dyrkan i det 11:e kapitlet, där det heter då med direkt citat från Jesaja-boken om oss människor: var och en som åkallar Herrens namn, han skall vara frälst. Men hur skulle de kunna åkalla den som de icke har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro den som de icke har hört? Och hur skulle de kunna höra om ingen predikade? Och hur skulle predikare kunna komma om det icke blev sända? Så är också skrivet: hur ljuvliga är och icke fotstegen av de män som frambär gott budskap. Och det är just i det här goda budskapet, det är i evangeliet som vi får läsa om Guds kärlek som uppenbaras i Herre Jesus Kristus. Av oss själva, av naturen, så är vi allesammans syndare. Vi är blinda, vi är ömkansvärda. Vi känner inte sanningen. Vi vet inte varifrån frälsningen skulle komma och har kommit. Nej, vi skulle ömkligen förgås i vårt elände och ha falsk tillbedjan och falsk dyrkan hela livet igenom. Men vi får säga Gud vare tack och lov. Herren, han har låtit förkunna det glada, det goda budskapet till oss. Det som alltså talar om för oss att Gud, han har älskat oss så mycket att han har sänt oss sin enfödde son för att vi inte ska förgås utan i honom ha evigt liv. Ja, han förklarar hur synderna är förlåtna en gång för alla i Jesus Kristus. Och hur Jesu Golgata-gärning är en alldeles fullgod betalning för allt vad människosläktet brutit emot Gud. Och denna förlåtelse, den är världsomspännande, så att varenda människa får av nåd tro sina synders förlåtelse i Herre Jesus Kristus och så ha liv och salighet. Ja, evigt liv och evig salighet. När nu människan genom den helige ande överbevisas om sitt eget elände, men framförallt också om nåden i att äga syndernas förlåtelse, och om hur hon i det heliga dopet redan blivit inympad i Jesus Kristus, blivit, som ordet säger, en himmelrikets medborgare, ja, då väcker det här också lovsång i hennes hjärta. Ja, hon sjunger den nya sången som skiljer henne från alla andra övriga människor, som hon hända sjunger den gamla sången. Alltså med andra ord, dyrkar människan och hennes fromhet, hennes liv, hennes levande, och dyrkar det skapade. Men när syndernas förlåtelse blir verklighet för människan, då sjunger hon sannoliken den nya sången. Då är hon också, som Jesus här säger, hon är en sann tillbedjare som ber i ande och sanning. Men det här innebär nu ingalunda att hon då skulle med mångordiga och långa böner framstå som ett efterföljansvärt exempel. Nej, utan det att hon är en sann och rätt bedjare, det innebär helt enkelt att hon ber i Jesu Kristi namn och förtröstar på hans gärning. Och det är alldeles som sig bör att Kristus tillväxer och hon själv avtar. Hon kan säga likt aposteln: när jag är svag är jag stark. Ja, hon ser sin egen ömkansvärda situation, men också och på samma gång sin rika ställning, sitt barnaskap och sitt medborgarskap i himlen. Och det här innebär det också, som vår lärfader Luther påminner som, nämligen att människan på samma gång är syndare och rättfärdig. Nämligen syndare i sig själv, rättfärdig och helig i Jesus Kristus. Därför att hon äger helt enkelt en tillräknad rättfärdighet. Hon är frälst av nåd utan egna gärningar. Och tillika så vet hon också att all egen berömmelse, alla egna gärningar, ja, hela den heliga lagen, helt enkelt är livsfarlig utan Jesus Kristus. Hon ser i honom det nya som har kommit in. Alltså det som Jesus just här talar om. Men den tid ska komma. Ja, den är redan inne. Hon ser alltså att någonting alldeles nytt har kommit i Kristus Jesus. Nu gäller inte lagens gärningar, eget arbete, eget verk, formväsende, kulter eller ritualer. Nej, nu gäller allenast Jesu Kristi uteslutande Golgata gärning. I den äger hon allt. Syndernas förlåtelse, liv och salighet. Och hon behöver heller inte misströsta eller tvivla. Ty det heliga dopet och genom Guds ord så har hon fått barnaskapets ande som ropar Abba, Fader. Och får vara förvissad om att Herren Jesus Kristus på den yttersta dagen ska uppväcka henne ifrån de döda. Ja, i ordet läser vi: han hör deras rop och frälsar den. Och han som inte har skonat sin egen son utan utgivit honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Till detta får vi säga tack och lov och amen därtill. Ja, låt oss be. Kära himmelske Fader, tack för att du har kommit just till oss med ditt ord och ditt budskap som talar om att allt är gjort. Ingenting behöver sättas till. Ingenting tas ifrån. Ja, du har synligt kommit till oss redan i det heliga dopets stund och tog oss upp till dina barn och till himmelrikets arvingar. Tack himmelske Fader för att ditt ord och dina löften står orubbligt fasta också här i denna jämmerdal som regeras av vår fiende, av världen, vårt eget kött och djävulen själv. Du har lovat att ditt ord inte återvänder fåfängt. Tack för den helige Andes fostran och ledning med oss.